recording this because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white-hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Välkommen till Coronabunken, nyhetspodden som rapporterar om corona utan globalistiska agendor och partiintressen. Detta är den första dagen nere i Coronabunken. Jag heter Fredrik Weideland och vi har även Simon Holmqvist med oss. Hej!
Hejsan, hejsan!
Hur står det till?
Jo, men det är bra, tack. Jag är taggad för det här med coronabunkern. Det ska bli kul att komma igång med det.
Ja, nej men precis. Vi har ju ett tajt schema så vi kör faktiskt igång. Men innan vi går in på själva nyheterna, hur har din coronavecka sett ut?
Ja, jag var ju sjuk, som kanske vissa av lyssnarna vet. Vi pratade om det i Radio Nordfront. Och jag var tillbaka till jobbet förra veckan. Egentligen skulle jag redan på tisdag tillbaka, men då fick jag direktiv att stanna hemma ett par dagar till. I och med att det sägs att man ska vara hemma utan symptom i två dagar.
Men sen var jag tillbaka. Du har haft corona helt enkelt?
Ja, det vet jag inte.
Vad du tror?
Ja, kanske. Alltså, jag blev ju inte testad. Ingen blir ju det. Nästan idag. Men jag hade ju sådana symptom. Ett tag där trodde jag att ja, men det kanske inte är det, för jag hade inte torrhost utan mer slemhosta som det kallas. Men tydligen så är det också, det är inte ovanligt om man har corona. Så, och jag var väldigt sjuk också. Dock hade jag väl inte här som vissa upplevs problem med andning och så. Men i vilket fall som helst så på jobbet, där är ju allt som vanligt liksom. Det var dock lappar överallt där det var instruktioner exakt hur man skulle tvätta händerna liksom för att få bort allt. Det var handsprit överallt så, och sådär. Så det var ju lite annorlunda.
Mm.
Så, men det är ändå en stor kontrast, tänker jag. När man pratar med personer från andra delar av Europa. Och förhoppningsvis kommer vi kunna ha några sådana gäster. Hur de beskriver det. För där är det ju nästan liksom halvt apokalyptiskt. I Frankrike till exempel, där flyger ju polisen runt med helikoptrar och drönare med strålkastare över gatorna för att se om det är någon som är ute. Och då skickar de ju en patrull direkt som griper personen och sådär. Så men här i Sverige fortsätter ju saker och ting i mångt och mycket som vanligt.
Jo, så är det ju. Frågan är om det är bra, men det återstår ju att se.
Jo, hur har din coronavecka varit då?
Jo, nej men vår familj har ju klarat oss bra än så länge. Och det verkar, där jag bor då, i Kungälvs kommun, så verkar det ganska lugnt. Vad jag kan se, det är inga som vi känner som har smittats i alla fall och sådär. Men ja, man märker det på lite andra sätt. Och i dagarna så satte de upp ett sjukhustält på den lilla ort som jag bor i. Som är Ytterby då. Sen har vi ju att Västtrafik stänger av bussarna i den främre delen. Och jag åker inte buss själv, men mina barn gör ju det. Så man märker av det. Men av grannar och vänner och så vidare så känner jag inte till någon faktiskt som har drabbats av det.
Okej.
Okay. Ja. Men ja, relativt lugnt där jag bor som sagt. Sen har vi ju, ja, förutom Folkhälsomyndighetens presskonferenser som vi kommer ta upp det ganska snart. i programmet så har, vi, har ju även Västra Götalandsregionen sina egna presskonferenser. Och att döma av den presskonferens jag såg i fredags så menar också landstinget att läget fortfarande är under viss kontroll. Det finns 297 bekräftade fall av corona i regionen och av dem så är det 56 stycken som vårdas på sjukhus, varav 21 patienter har intensivvård. Och det är främst, det är 60% är från Göteborgsregionen helt enkelt. Annars så har ju regionen här har ju ett antal stora industrier och där är ju många arbetare har ju drabbats av varsel och permitteringar. Vi har ju både SKF och Volvo här till exempel. Bara på Volvo så var det 45 000 som fick gå hem i torsdags. Så ja, man hoppas ju på att staten har en buffert av pengar så att de inte slängt iväg det på massinvandringen eller något liknande. Vi får väl se om de kan hjälpa arbetarna som nu blir arbetslösa.
Precis. Och det temat idag har ju varit väldigt mycket arbete och i den här, under den här presskonferensen så var ju Arbetsförmedlingen med, alltså Folkhälsomyndigheten, så de berättar lite grann om det. Vi ska gå in på det också. Och vi har ju en gäst på tal om det också.
Jajamän, jajamän. Men vi kör igång. Vi börjar med nyheterna. Och vi kommer som sagt ta upp att arbetslösheten ökar i Sverige. Och i Spanien så fortsätter de höga dödsantalen. Fetma lyfts fram som en riskfaktor för en negativ utgång av coronaviruset. I Ryssland överbelastas nätet av coronamemer. Försöker Viktor Orbán använda sig av coronakrisen för att förstöra demokratin? Det anser en centerpartistisk EU-parlamentariker i Sverige. Vi kommer att gästas av Tommy från Ljungskile som nu blir av med sitt jobb på grund av coronakrisen. Men vi börjar att prata om Folkhälsomyndighetens presskonferens som precis har avslutats. Och du, Holmqvist, har ju följt denna noga. Vad har de kommit fram till?
Ja, som sagt, under den här presskonferensen som deltog ju förutom Folkhälsomyndigheten då i egenskap av statsepidemiolog, det är ingen som vet hur man uttalar det där, statsepidemiologen Anders Tegnell, även representanter från Arbetsförmedlingen som sagt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen var det väl, ja. Och det Tegnell pratade väldigt mycket om, det var ju den här kurvan av smittade. Och den senaste uppdaterade siffran det är att numera över 4 000 smittade i Sverige och 142 avlidna.
146 var det?
146, förlåt, ja. 146. Ja. Och det är ju en ganska kraftig ökning. Jag tror den sista siffran man fick var 90. Det är någonting, men det här är alltså från hela helgen då. Men det är fortfarande ganska mycket och om man jämför med andra länder som rapporterar om ungefär lika högt antal smittade, där kan man ta Norge som exempel, men även Israel, där har man 15, 20, 25 döda där kring. Och det här, och eftersom att Sverige då har 146 döda, så tyder ju det på att den verkliga siffran av smittade i Sverige är betydligt högre, kanske till och med 10 gånger så hög som eller ännu mer. Det där är ju jättesvårt att säga också, det kan ju vara hundratusentals smittade, men om man jämför med andra länder bör det ju vara minst 10 gånger så många smittade som man rapporterar. Och det här beror ju på att man är väldigt återhållsam med att testa folk nu. I vilket fall som helst så tryckte Tegnell på ju det här att han kallar för en flack kurva, det vill säga att antalet nya fall inte ska skjuta i höjden, va? Och den menar han att de jobbar på att hålla nere, och det är för att inte belasta sjukvården. Det är ju det de är allra mest rädd för nu, att sjukvården ska inte ha möjlighet att ta hand om alla som behöver intensivvård och sånt. Minska hastigheten helt enkelt vid smittspridningen. En annan sak han tryckte på, det var ju det här fortsatt att skydda de äldre och riskgrupperna. Men det är lite oklart exakt vad de gör för att skydda det, för att jag vet i vissa länder där har man ju isolerat dem, alltså rent förbjudet liksom kontakt med omvärlden. Och det, har ju, det finns ju karantän och sånt i andra länder, så jag vet inte, vad tror du om det där? Tror du man liksom kommer att gå att skydda de äldre i Sverige med tanke på de här lätta restriktionerna som vi ändå har här?
Nej, det blir ju svårt, och jag noterade också precis som du på, ja, antydde, var inne på i alla fall, att han Svante Tegnell har ju inga svar på några frågor, utan han har hänvisat att man följer riktlinjer från WHO och sådär, men han specificerar inte vad är det för riktlinjer. Han fick frågor om munskydd och han fick frågor om masstester, och det är mycket så här skulle vi kunna göra, men det är inget så här kommer vi att göra. Så att det är väldigt svårt, har de en plan, och varför går de inte ut med den lite mer detaljerat så att säga?
Precis, det var ju journalister som frågade om det här med masstestning. Det har ju varit uppe på agendan ett tag, och ett land som har använt sig av masstestning är ju Sydkorea, som har en helt annan typ av kurva än europeiska länder. De har ju definitivt den här flacka kurvan som Tegnell eftersträva. Sverige, oavsett vad han säger, så har ju Sverige inte det, utan i Sverige så ökar ju antalet ganska snabbt. Och det har de ju lyckats åstadkomma genom masstester. Masstester är också Världshälsoorganisationens rekommendation för att hantera det. Vi pratade lite grann i Radio Nordfront igår om Tino Sandaggi, som har skrivit om att det finns en plan som har tagits fram av experter som ska både rädda ekonomin och rädda folkhälsan, och den går ut på masstester och elektronisk övervakning av smittade. Och det låter ju i och för sig lite läskigt, det vet jag inte vad jag tycker om, men masstester, övervakning, och sen också att ställa om produktionen till skyddsutrustning, men även kanske att man producerar tester. För mycket av problemen beror väl på att tester inte, alltså det finns inte nog med tester för att göra något sånt. Men Tegnell sa i alla fall att de försöker testa fler och fler, de försöker utöka antalet som kan testas. De har ju också pratat om att de ska göra sådana här random tester, alltså ungefär som en opinionsundersökning. Att man tar ett snitt från befolkningen och bara testar folk oavsett om de har symptom eller inte. Och utifrån det ska man då kunna se hur många procent av befolkningen som är smittade. Men vi får väl se om det blir något sånt.
Vi hade ju även Socialstyrelsen som var på plats. De vädjar till familjer att inte genomföra några resor under påsklovet. De nämner också att utrustning kommer in i ganska stora mängder, men att de går snabbt ut i regionerna igen. Och att det långsiktiga är inte på plats, utan man jobbar för att lösa det här akut. Då. Och så. Sen var väl även Arbetsförmedlingen på plats under konferensen?
Ja, precis. Ja, och det som framkom av dem, det är ju som sagt, temat för idag har ju varit lite grann arbetslöshet i spåren av corona. Det de berättade att de tre månaderna före mars så var det 30 000 personer som skrev in sig på Arbetsförmedlingen. I mars är den siffran på 38 000 personer. Och de säger att 36 800 har varslat som uppsägning. Vilket är den högsta siffra man någonsin har sett. Den är högre än både 90-talskrisen och den här finanskrisen 2008. Under 90-talskrisen, när varslen var som högst, det var i november 92, då var det 22 000 personer som varslades. Under finanskrisen 08 var det 19 900. Det här är alltså 36 800, det är Annika Sundén från Arbetsförmedlingen säger att det är den högsta siffra man någonsin har sett. Och det tyder ju på att det tyder ju på att det här kan komma att bli en värre ekonomisk kris än 90-talskrisen, helt klart.
Jo, och den var ju verkligen illa. Det var ju alltså den krisen då George Soros, den så kallade filantropen, om man läser Dagens Nyheter, de där tidningarna, spekulerade mot den svenska kronan. Han spekulerade även mot det brittiska pundet och gjorde sig en enorm hacka på det. Och det var ju, det var väl tusentals företag som gick under, tror jag, i Sverige på grund av honom då. Och ja. Men corona är värre än George Soros.
Jo, och dessutom är det ju så att det som corona, alltså den krisen som uppstår av corona, den påminner ju inte heller om andra kriser. Andra kriser beror ju på typ så här naturliga svängningar i den globala kapitalismen, va? Men med corona är det ju mer eller mindre så att allt har stannat upp, efterfrågan har försvunnit, företagen har inga kunder. Och jag vet Tino Sandaggi, han kritiserar ju liksom regeringen, för de har ju gått ut med såna stödlån med ganska hög ränta som företag ska få ta del av. Han menar att vad ska det hjälpa? Alltså om de lånar pengar, det enda som händer är att de skuldsätter. Vad ska de göra med pengarna? Det de behöver, det är ju kunder. De behöver ju kunna göra affärer. Det är inte så att företagen saknar liksom finanser. Det är inte att företagen är fattiga, det är inte det, utan de har inga kunder. Det är ingen som, det har, alltså massor med varor och framförallt tjänster har ju efterfrågan bara så där försvunnit. Direkt pop är det borta. Och hur ska de för, alltså det spelar ju ingen roll hur mycket lån de tar. Om de inte har någon som köper grejer, då kommer de att gå under. Och det som händer då, det är ju att företagare kan bli personligen skuldsatta till regeringen. Så att han menar att den åtgärden är helt orimlig. Och återigen, som jag sa, han är mer inne på att företagen då ska få ställas om till att producera saker som kan användas för att stoppa eller minska spridningen av corona. Så att, men jag vet inte. Vi får se vad de gör. Det verkar ju som att Sveriges myndigheter och politiker är väldigt, de lyssnar bara på sina egna, de lyssnar på Tegnell. Och han har ju teorier som han är ganska ensam om man ser liksom det här antalet experter, forskare och så internationellt, men även inom landet, så har han liksom sina egna idéer, och han avfärdar ju ofta de andra experterna och andra länders åtgärder och sådär. Och hela den grejen är ju rätt märklig.
Ja, sen blir det ju väldigt svårt, för att de myndighetschefer som sossarna sätter på sina myndigheter, det är ju oftast politruker. Det är ju bara att kolla på Dan Eliasson. Han har ju varit helt värdelös på de myndigheter som han varit chef över. Men hela tiden så får nya fräsiga uppdrag och sådär. Och de där människorna är ju, ja, de följer ju sin partilinje. Och i Sverige har vi talat om att de mörklägger information och sådär för befolkningen.
Ja.
Och det blir väldigt svårt att lita på en sån människa. Och jag anser att liksom, om är man chef för myndighet som Folkhälsomyndigheten, så ska det inte vara en politruk. Det måste ju vara en person som har integritet och kunna säga så här är det, även om det går mot rådande regeringen och sådär. Jo. Partiet som utgör regeringen.
Alltså i Sverige är det ju så att både politiker och myndigheter, och framförallt myndighetsbossarna, de är väldigt noga med att poängtera det, att vi har inte politikerstyrda myndigheter i Sverige, de är självständiga.
Det är framförallt i Sverige vi har det.
Exakt, alltså det är ju bara det att det är inte formellt så det går till, utan det som händer i Sverige, det är ju att politikerna utser myndighetschefer som de inte behöver ge order till. Det är alltså personer som Dan Eliasson är ju ett klockrent exempel på det. Han är ju sosse ut i fingertopparna, och han är ju totalt lojal mot sosseriet. Och,
ja, vi har ju Ygeman som blev minister nu igen, trots det haveriet som han... de läckte ju känslig information till utländsk makt.
Ja.
Han skulle ju aldrig få sitta i regeringen igen, men tydligen. Ja, men Mona Sahlin har gjort comeback några gånger också.
Jo, alltså det är lojaliteten mot partiet som är viktigt. Och visst, politikerna har ingen formell makt över myndigheterna, men det är ju väldigt, väldigt tydligt att de har en väldigt starkt informell makt. Och skulle det finnas en myndighetschef som inte gör det han förväntas göra, så skulle ju han bli omplacerad ganska snabbt. Så att det där är ju bara rökridåer. För jag menar, i teorin ska de ju vara självständiga myndigheter, men i praktiken är de långt ifrån det.
Jo, och sen det är ju inte för inte som begreppet politisk adel är synonymt med just Socialdemokraterna i Sverige.
Nej, det är ett väldigt, väldigt, väldigt talande begrepp. Det är en härskarklass faktiskt. Jo.
Men om vi lämnar de här kommissarierna, politrucken ett tag. Du nämnde ju en massa uppsägningar. Vad är det för branscher som drabbas av det främst?
Ja, vi ska se här. Ja, nu hittade jag inte mina anteckningar där. Vilka var det de nämnde?
Minns du det? Det var väl hotell- och restaurangbranschen, tror jag, som dominerar antalet.
Så var det, precis.
Till och med, nu läser jag, 38% av det totala antalet varsel är i den branschen.
Ja, och det är förståeligt. För att, jag menar, och det är också en ganska intressant sak. I Sverige, vi har inga karantänregler, men det finns en ganska stark frivillig form av isolering ändå. Alltså att man bara har lyssnat på de här råden, konstigt nog. Det finns ju exempel på motsatsen också, typ alla stockholmare som åkte i fjällen och sådär. Men det här slår ju förstås hårt mot restauranger och hotell och sånt. Därför att det är ju såna här klassiska platser där man träffar folk och drar på sig smittor.
Mm.
Och jag menar, hur ska de alltså, där har vi ett exempel på, men om du driver en restaurang, vad ger det om du får ett lån med hög ränta från staten om ingen kommer att besöka restaurangen och äter där?
Jo. Ja, nej, vi ska nog lyckas vända mer, men det är svårt, som sagt. Det ser inte bra ut för restaurangerna framförallt då.
Nej.
Ja, men vi lämnar presskonferensen och går vidare med lite övriga nyheter. Och då är det ju så att i Spanien så har 812 personer dött det senaste dygnet. Och det är en liten nedgång jämfört med söndagens dygnssiffra på 838. Men det är ju väldigt högt. Och den siffran var ju landets högsta dittills då. Det innebär också att över 7000 personer har dött i landet till följd av coronaviruset. Vi har... Det kan bli dyrare med frukt och grönsaker framöver. Det handlar om att de som plockar jordgubbar och skördar sparris och så vidare, att de inte längre jobbar. Man kanske kan äta vitkål. Mm. Tror du?
Ja... Öber får väl starta en verksamhet.
Ja, han får komma in och prata surkål här i veckan helt enkelt.
Precis.
SVT rapporterar att fetma lyfts fram som riskfaktor i USA. Det här vet du lite mer om, Simon.
Ja, precis. Det är ju rätt intressant. Tydligen så ja, är man överviktig så klarar man sig sämre från corona. Men det som jag tyckte var framförallt intressant, det var ju att de använde ordet bleking i texten.
Mm.
Och jag har ingen aning vad de syftar på. Det måste ju vara en vit människa, antar jag, eftersom det handlar om USA, inte Blekinge.
Jag vet inte heller hur de kom in på Blekinge riktigt där, faktiskt. Men det kändes ju som att ja, de såg ett tillfälle att även under coronakristider så måste de ändå hetsa mot vita. Kändes lite grann så. Så de har ju med en bild där SVT då på en blek, tjock, vit, tjock människa.
Men har du hört det begreppet användas förutom vita, bleking?
Nej, men jag skulle tro att det finns, men
ja. I alla fall alltså anledningen att det är så här, det beror ju på att övervikt, det har, alltså är man överviktig då riskerar man ju att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och sånt där. Och det är ju sånt som vi sedan tidigare vet är kopplat till högre risker om man smittas av corona. Så att det blir, ja, man har större risk att bli väldigt sjuk och kanske till och med avlida. Så ja, det är precis som med allt annat, så är övervikt dåligt.
Ja, man får äta surkål helt enkelt. Sluta äta på McDonald's, så minimerar man riskerna.
Exakt, och det kanske i och för sig är en bra sak med den här nedgången för restaurangbranschen, att vi kanske får lite färre McDonald's-restauranger i landet.
Ja, det är bara att hoppas.
Precis.
Ja, och ryska nätet är nära att överbelastas av coronamemer. Jag visste faktiskt inte att ryssarna hade humor, men nu håller deras humor på att sänka hela internet.
Ja, precis. Jag är ett stort fan av coronamemer, för det första måste jag säga. Det är ett väldigt bra sätt att hantera det här. Nu har jag inte sett några specifikt ryska coronamemer, men jag antar säkert att mycket av deras coronamemer handlar om att skratta åt västvärlden. För det brukar vara så i Ryssland. Men
jo.
Det är... alltså det är inte bara bilder, alltså bildmemer, utan videoklipp och allt möjligt. Gulliga djur som visar man tvättar tassarna och sådär. Och det har ju lett till att nätet har blivit totalt överbelastat tydligen. Rysslands största telekombolag MTS, som har omkring 80 miljoner kunder. De har då sett en betydande ökning av online-trafik sedan corona började. Och de har alltså gått ut och vädjat folk att lugna ner sig med memerna. Avstå från att skicka runt roliga men tunga videos via Messenger till dussintals kontakter, säger då Alexej Korja, som är chef för MTS. Det är viktigt med memer och att hålla det goda humöret uppe, men det är också viktigt att vara ansvarsfull rörande hur man använder online material, säger han.
Jo.
Jag vill bara säga en sak. Det här är ju då en betydligt bättre variant än vad som man kanske ser i Italien. Nu vet jag inte hur det ser ut. Men däremot vet jag att Pornhub gick ut och erbjöd gratis premiumporr för alla som hade italiensk IP-nummer då. Och det här var ju i början där när Italien som första land då stängdes ner i karantän. Och de såg väl sin chans att få en massa nya kunder då, när folk bara satt hemma vid datorn. Och det vore intressant att se om porrsurfandet har ökat i Italien efter det här eller inte. De borde ju se en liknande utveckling då med ökad online-trafik som Ryssland. Men det kanske vi får kolla upp och återkomma till.
Jo, nej men precis. Och sen, jag undrar om det kanske stämmer det du säger, att memerna handlar om västvärldens oförmåga, och kanske framförallt Sverige är ju ett skrattobjekt i framförallt Ryssland. För jag tycker ju faktiskt att Putin, oavsett vad man tycker om honom och sådär, finns ju... Ja, men våra kretsar en del som är mot honom. Men jag tycker att han har agerat som en ledare ska göra under de här coronatiderna. Åtminstone av det jag har sett. Framförallt har han ju symboliskt... han har visat upp sig på sjukhus och han har talat med vårdpersonal och sådana där saker. Han har skött sitt symboliska ansvar då. Jag menar... Om vi tar Sverige till exempel, så Stefan Löfven, han visar ju bara upp sig när Sverige har vunnit ishockey-VM och sådär. Men när det uppstår en kris, då tar han ju semester. Och han är ofattbart handlingsförlamad.
Mm.
Så att pluspoäng där till Putin ska jag väl säga.
Ja, precis. Och jag hoppas att om nu ryssarna gör såna här memer som driver med västvärlden, att memer som vi kan förstå också, så det är inte en massa grejer med deras bokstäver och sådär. Så är det ryssar som lyssnar på det här, så fortsätt göra roliga memer, men krascha inte ert internet.
Nej.
I alla fall.
Ja, och sedan har vi då en representant för Globalistpartiet, Centerpartiet, som verkar attackera stater som försöker hantera coronakrisen. Vad handlar det här om?
Ja, det är en kvinnlig centerpartist, Europaparlamentariker då, och arab skulle jag gissa, Abir al-Shalani, som har valt och gett sig på då Viktor Orbán. Hon menar att han då försöker införa ännu mer auktoritärt styre i Ungern. Ungern har ju blivit anklagad för det tidigare också. Med nya lagförslag då som har lagts fram i kölvattnet av coronakrisen. Hon menar då liksom att Ungern istället borde liksom återuppbygga demokratin som hon menade det var tidigare då. Och hon skriver att i en debattartikel att landets populistiska premiärminister Viktor Orbán har genom en föreslagen lagändring tagit tillfället i akt att ge sig själv mer makt och parlamentet mindre, med förevändning att det krävs mot smittspridningen. Orbán väljer att ta tillfället i akt och göra staten mer auktoritär, och så vidare och så vidare. Jag tycker att det här är ganska intressant, att hon anklagar just Viktor Orbán. När, jag menar, Macron till exempel, han har ju förvandla liksom Frankrike till en undantagsstat. Extremt auktoritärt.
Men nyliberal. Så att det är globalisternas diktatur, då är den okej. Okay.
Ja, men precis. Och Frankrike är ju bara ett exempel. Det är ju flera andra länder, Spanien och sådär, som har infört liknande restriktioner. Jag vet i Österrike, där får man inte vara mer än 2 personer på samma plats, etc. Men det verkar ju som att det är helt okej om man är en globalist, som du säger. Men om man däremot, som Orbán är, man kan väl kalla honom för nationalkonservativ kanske, då är det helt plötsligt ett stort problem.
Mm.
Men jag tycker ju förstås att det är trevligare om Orbán får mer makt än om Macron får det, så jag kan väl till viss del förstå hennes sätt att tänka. Alltså, förstår du vad jag menar? För oss känns det lika drygt om en sån som Orbán har mer makt, så är det ju. Men det här är ju lite hycklande förstås.
Ja, men det är väldigt hycklande, och hennes eget parti är ju ett stödparti till den nuvarande socialdemokratiska regeringen i Sverige. Det är tack vare Centerpartiet som sossarna sitter vid makten igen. Och det är väldigt mycket övervakningsåtgärder som har skett på senare tid med sossarna, som hon borde kunna anklaga. Jag tänkte till exempel på hemlig dataavläsning där polisen får rätt att ta över din mobiltelefon och bara spionera på medborgare. Lite grann hur som helst. Man kan spionera på en person vars bekant eller släkting kan antas bedriva brottslig verksamhet och så vidare. Det där borde hon verkligen reagera mot, tycker jag, istället för att kasta skit på Orbán.
Det är ju trots allt så att Sverige inte bara blir mer och mer auktoritärt, utan nästan totalitärt. Den där lagen är ett väldigt bra exempel på det faktiskt. Det som egentligen ger Säpo och polisen rätt att avlyssna vem som helst. Det behöver inte ens vara en brottsmisstanke, utan det kan vara i underrättelsesyfte. Så att, nu, det kanske finns sådana motsvarande lagar i Ungern också, vad vet jag, men det är hycklande. För det hon gör, det är att hon, den enda anledningen att hon går på just Orbán, det är ju för att hon inte är i linje med hans ideologi. Hade han varit en nyliberal som hade tillskansat sig mer makt på grund av corona, då hade hon ju hejat på det bara.
Ja, han har sagt att han tog ansvar och sådär. Och det är ju också andra kritiken jag har mot henne då. Och det är ju att kan inte bara representanter för det där globalistpartiet bara hålla käften? Ursäkta språkbruket, men Centerpartiet är ju allra högsta grad ansvariga för en kris vi har idag. Genom att de har en globalistisk politik med öppna gränser och massinvandring. De har understödjer den globalistiska agendan som går ut på att suveräna stater inte ska ha någon krisberedskap till exempel. Inga lager av mat eller medicin och sådär. Utan det ska ju de stora globalistorganisationerna sköta. Men nu när krisen är ett faktum, vad har EU gjort? Hur hjälper de? Inte alls. Och därmed så sitter vi skiten. Tack vare sådana där människor.
Det där är intressant. Att EU är så passivt. Rent generellt. Vad tror du att det beror på?
Nej, de bryr sig inte. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag får klura på det kanske.
Jo,
min spontana reaktion är att de inte bryr sig.
Och det tyder ju också på att de inte var förberedda på det här. Det minsta.
Jo.
För det är klart, EU hade man, de här politruckerna som styr EU, hade de haft möjlighet att flytta fram sina positioner i det här, då hade de ju självklart gjort det. Men troligtvis var de inte alls förberedda.
Nej. Nej, oavsett så står de ju inte på vår sida, utan det här måste ju staterna lösa själva. Hade vi haft lager av medicin och mat och så vidare, då hade ju vi kunnat hantera den här krisen mycket bättre. Men det har ju våra regeringar tagit bort, för att det ska ju EU och FN och så vidare kunna lösa.
Mm. Jo, det blottar ju svagheten både i globalismen och den liberala demokratin som alltid bara tänker sig kortsiktigt.
Jo. Ja, nej men vi måste i alla fall gå vidare. Och nu ska vi faktiskt ha en gäst. Har vi Tommy från Ljungskile med oss?
Ja då, jag är allt här.
Hallå, hur står det till?
Jo då, det är bara bra.
Ja, det är bra. Men annars så har ju du blivit varslad faktiskt på grund av corona. Du har jobbat som åkare. Och sådär, kan du berätta
ja, lite? Ja, chaufför. Åkare är ju den som äger åkeriet så att säga. Men, ja.
Ja, du har jobbat för ett åkeri helt enkelt. Ja. Som chaufför.
Precis.
Ja, vad är det som har hänt?
Nej, men vi har ju länge varit på väg in i den här lågkonjunkturen så att säga. Och ja, corona har väl snabbat på alltihop avsevärt. Och därav så beslutade mitt åkeri att nej, det här klarar vi inte av längre. Att, vi klarade väl av en sakta gång mot sämre tider, men när det ökar på och så fruktansvärt snabbt så är det väldigt svårt att styra upp det.
Är det hela åkeriet som lägger ner eller är det bara du som är drabbad? Eller?
Nej, hela åkeriet går i graven.
Okej.
Så att det är lite tråkigt. Vi var ju ganska stora. Vi fanns både i här och där så att säga. Nej, men vi fanns både i Uddevalla, Göteborg och Skara, Bålänge, Gävle. Det fanns lite här och där. Vi var ganska stora så att säga. Så, men nej, det gick inte.
Ja, du, om jag fattar det rätt så du kör bland annat bröd till pågen och sådär.
Ja, precis. Distanskörning med brödet. Och jag har plockat upp det i vid bageriet i Göteborg. Och så har det gått vidare ner mot Dalarna då.
Ja, just det. Okej. Okay. Men hur länge blir du kvar?
Ja, en vecka hade vi kvar här nu. Men jag börjar bli lite halvkrasslig så att jag fick stanna hemma här nu.
Det gör du helt rätt i.
Ja, det är onödigt att åka ut och ja, vad det här nu blir av ett, så att säga. Med livet som insats eller vad man nu gör, jag vet inte.
Ja. Ja, nej men det är ju det är ju inte bra. Det är ju så att åkeribranschen är ju särskilt drabbad av den här samhällskrisen. Sveriges åkeriföretag, det är alltså en branschorganisation för åkerier då, skriver att hela 50% av företagen har en minskad arbetsbelastning. 21% har eller kommer att säga upp personal och 19% anger att de har personal sjukskrivna. Endast 6% anger att de har en högre arbetsbelastning. Så ja, du är ju inte ensam som det verkar.
Nej, men det är ju just det att de kanske inte räknar med att de kommer att bli av med så mycket folk. Men risken är ju större att åkerierna går i graven istället, för det är kanske inte alla som vet hur illa det är med åkeribranschen idag. Men en åkare, personen som äger åkeriet, gör ingen vinst egentligen. Man ligger på marginalsträcket hela tiden. Därav så ser man att lastbilarna ser värre och värre ut. Vi åker inte runt i några jättesnygga lastbilar i dagens samhälle. Och det är för att du har inte råd att fixa upp dem ordentligt. Så det blir mycket silvertejp och grejer. Går en lastbil sönder på riktigt, så kan det skälpa ett helt åkeri. Man har inte de marginalerna längre, helt enkelt. För att efter att vi gick in i högkonjunktur så gick aldrig priset upp på godset. Och nu när det blir lågkonjunktur så kommer ju knappast priset att öka. Men det blir mindre gods.
Varför gick det aldrig upp?
Mm. Ja, det är också en bra fråga. Det har alla åkare frågat sig med.
Mm.
Det är konkurrensen förmodligen.
Men hur är snacket bland åkare rent generellt? Jag antar att det är många som varslas förutom nu. Har du hört något? Jag antar att du har lite kontakter med folk.
Ja, men folk ser väl inte jättestarkt på framtiden inom branschen. Absolut inte jag. Så att jag väl tänkte att jag ska passa på att ta den här tiden och leta upp en annan bransch. För det finns så mycket hot i framtiden för hela branschen. Jag menar, det blir mer och mer med elektriska och självgående fordon. Redan nu i Göteborg åker det runt 2 stycken självgående lastbilar utan chaufförer i. Och det är väl framtiden, att det blir inga chaufförer. Så att lika bra leta nu.
Mm.
Men där kanske vi kan hjälpa till då. Du söker jobb. Om en vecka behöver du ha ett jobb. Vem vill ha en hårt arbetande svensk som Tommy?
Ja, hårt arbete, det kan jag göra, för jag har jobbat pappersbruk innan och dragit stora timmerstockar, så att det är inga problem.
Ja, det hör du. Han är ju urstark.
Ja, precis. Ja.
Vad är du ute efter för jobb?
Vad som helst egentligen. Jag har jobbat natt hela mitt liv, men dagtid kan också vara trevligt i och med att jag har en liten knodd på väg. Jag tar vad som helst. För att pengar behöver in för att driva familj, helt enkelt.
Så är det ju.
Mm. Vill ha en urstark, hårt arbetande svensk, så kontakta då coronabunken@nordisradio.se helt enkelt. Men jag får återgå lite till ämnet, så att säga. Sveriges åkeriföretag skriver också följande. Ett stort arbetsmiljöproblem är att förarna ses på med misstänksamhet. De har svårt att få frakthandlingar signerade och många berättar att de inte får låna toaletten hos kund som av rädsla för smittspridning håller förarna på avstånd. Det är heller inte ovanligt att förarna kommer för att leverera och möts av låsta dörrar då ingen är på plats. Sammantaget gör detta att lastning och lossning tar lång tid samt att arbetsmiljön för förarna försämras. Är det här någonting som du har märkt av?
Nej. I och med att jag
folk betraktar det som att ni har lepra eller någonting.
Ja, nej, inte direkt för min del. I och med att jag har inte kört någon distribution, så att säga. Alltså, jag åker inte ut till en kund ute på något industriområde och lossar, för att jag har haft lite vad man kallar för en sån här glidarlinje där jag åker från punkt A till punkt B.
Ja, just det.
Men nej, men jag har ju kört sånt förut och ja, misstänksamheten är ju stor även när det inte är coronatider, för att folk ser ner på lastbilschaufförer väldigt mycket. Det, jag kan ju bara tänka mig att det är betydligt mycket värre nu.
Mm. Ja. Ja, det gjorde man inte på vårt bygge, utan där kom lastbilschaufförerna kom in och livade upp lunchrasterna.
Mm. Helt enkelt. Men, jo, men folk är av någon anledning väldigt reserverade mot lastbilschaufförer. Det märkte ju jag i synnerlighet, om ni kommer ihåg den här flickan för många år sedan som blev mördad av en lastbilschaufför.
Ja, menar du Eklund? Vad hette han? Anders Eklund?
Ja, så hette han.
Precis. Vad hette hon, flickan?
Ängla hette hon, va?
Ängla, ja. Precis.
Ja, efter det var ju en helt sjuk hets mot lastbilschaufförer även i media. Och jag själv kom ju att leverera till ett ställe, så var det ju faktiskt en barnfamilj som gick där. Och mamman, vet, hon sprang ju iväg med sina ungar. Då kände jag bara, herrejävlar, är ni helt slut i huvudet här?
Skulle det kunna bli en sån där masshysteri mot rasfrämlingar istället? De är ju betydligt mer överrepresenterade i såna här hemska brott än vad lastbilschaufförer är.
Ja, man tycker ju
det. Ja, verkligen.
Det var ju lite löjligt. Men det är väl så där många svenskar är, att i det fallet med invandrare, då törs man inte visa det. Men mot en yrkesgrupp, då är det politiskt korrekt.
Mm.
Även om det inte är motiverat.
Nej, precis. Men, nej, men det jag märkte för övrigt då, med just när coronan kom, innan jag försvann ifrån branschen här nu då. Det var ju när jag var nere på Pågen i Göteborg då. Då hade de ju stängt av toaletten för yrkeschaufförer. Men de hade ju löst det med att de hade hyrt in ett släp som var inrett som toalett. Och det var ju jättefin toalett. Så att den var ju betydligt finare än den de hade inne på själva fabriken. Så att det var inga problem så sett. Så då fick vi en separat toalett och det var handspridstation och grejer för oss. Så att det var ju bara väldigt snyggt upplagt alltihop bara.
Jo, det är ju bra. Och kan det vara så att det är ett företag, större företag med lite mer resurser? Jag tänkte på, vi har Bragbag skriver i kommentarsfältet följande: hos oss får de inte ens komma in, vi lossar allting, chaufförerna får bara lämna papper i dörren. Tänk att det kanske är så där det ser ut på de flesta mindre företagen.
Ja, men det skulle jag nog kunna tänka mig. Ja.
Mm. Just det. Men jag tänkte, när det gäller det här, finns det någon typ av leverans som du inte tror kommer att drabbas lika hårt? Jag tänkte på typ de som jobbar för Postnord och sånt. Posten ska ju fortfarande gå så där.
Ja, men kommer det verkligen att funka så bra för Posten nu då? Ja, men de har ju varit i blåsväder hur mycket som helst. Och nu när internationella paket verkar gå ner. För jag vet att det är många länder som de skickar inte ut sitt gods ens.
Okej. Okay. Vet du vilka länder? Italien vet jag, har jag sett.
Nederländerna verkar ju vara helt igenstängt.
Okay.
Det väntar jag ju själv personligen paket ifrån, och det händer ju ingenting med det.
Okej.
Okay. Ja. Utöver det så har ju den internationella paketen har ju minskat extremt mycket. För det vet jag ju, många åkerier som har kört mycket av det där. De har ju nästan fått halvera sin aktiva fordonspark just nu.
Just det. Ja. Jo, det är klart. En stor del av det de gör, det är väl just paket och inte brev. Brev tar ju inte så stor plats. Och minskar antalet paket, så minskar ju behovet av lastbilar.
Mm.
Som är ute på vägarna. Ja.
Vår producent påpekar att i Ludvika har de... Vår producent påpekar att i Ludvika så har de stängt från 10 till 15 på företagscentralen för att lämna in paket. Vad gäller Postnord då?
Mm. Ja, nej, men det här kan bli en ordentlig nådastöt för hela åkeribranschen, dessvärre.
Ja.
Men det är väl tur att vi är med i EU Så att vi kan få in lite polska och litauiska chaufförer som kan lyfta upp där vi värdelösa svenska chaufförer tydligen inte klarar oss.
Självklart.
Och då, så att nu kan vi aldrig gå ur EU, för att nu är vi beroende av våra lånechaufförer.
Ja. Jo, och de första som kommer skriva under på det är ju sossarna.
Absolut.
Arbetarpartiet.
Mm. Nej, men det är tyvärr lite så det ser ut faktiskt. Så att...
Vad kommer du göra nu om du inte får jobb?
Nej, men jag har ju ändå lönegaranti här, så att jag har nästan ett halvår jag kan vara hemma med full lön, så att säga.
Okej, okay. Ja, men vad bra. Vad bra.
Så att, än så länge går det ingen nöd på mig. Så att, första målet är ju att vara närvarande här när frugan ska föda, helt enkelt.
Mm.
För än så länge får jag ju vara med inne på förlossningssalen. Jag får ju inte vara med på BB sen, men... Det är ju stopp.
Okej, okay. Du kanske får föda hemma. Då, får du, då är det du som får sköta det där.
De här, vi ska bli första gångens föräldrar här. vi är lite nervösa för hur det här ska gå till, va?
Ja, jo.
Det kan väl vara lite skönt att ha någon professionell support.
Jo. Ja, nej, men vi får önska dig lycka till med förlossningen och med jobb. Och vi tackar dig, Tommy från Ljungskile, för att du har varit med i coronabunken.
Mm, tack för att jag fick vara med.
Och vi ska också tacka för oss faktiskt. Vi kan väl avsluta med att säga att arbetslösheten stiger i Sverige och att Tommy från Ljungskile behöver jobb. Om du är en företagare som är i behov av en hårt arbetande svensk som är urstark, så kontakta gärna Nordisk Radio, så kan vi förmedla den kontakten. Därmed så avslutar för idag. Du har lyssnat på Coronabunken, en del av Nordisk Radio. Vi som pratat idag heter Fredrik Weidland och Simon Holmqvist. Och som producent så har vi haft Max Rosenfors. Vi återkommer imorgon igen med nya rapporter. Samma tid och samma kanal. Hej!
Hej, hej! I'm recording this because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white-hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall, and I'm rushing to meet my love.